Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nobelyran är här och årets ekonomipristagare är Claudia Goldin som forskat om könsskillnader på arbetsmarknaden. Och vi dyker idag ner i just löner, arbetsliv och ekonomisk jämställdhet här i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig, Isabella Amadi. Ja, välkommen till veckans avsnitt som jag vet är sent ute, men så kan det bli och jag hoppas att ni har lite överseende. Och kanske är det ett plåster på såren att jag har med mig en stjärna till gäst idag, nämligen Arizo Karimi som är docent i nationalekonomi på Uppsala universitet. Hej Arizo!
Hej Isabella!
Så kul att ha med dig här idag. Du forskar ju om ekonomi, ofta med ett genusperspektiv, vilket är väldigt passande för årets ekonomipristagare också.
Ja.
Vad är det som är så himla spännande med det här fältet, tycker du?
Jo, men det är superspännande, framför allt för att kvinnors inträde på arbetsmarknaden och i samhället i stort är liksom en av de största revolutionerna som vi har sett under de senaste århundradena. Så det är en jättestor utveckling och har lett till en stor samhällsomvandling på många sätt. Så det gör att det är superspännande att studera de här frågorna.
Alltså jag får ju lite rysningar när du säger det i de termerna.
Yeah.
Så det blir väldigt häftigt då att ekonomipriset till Alfred Nobels minne går till just en forskare som har tittat på könsskillnader i arbetslivet och så. Hon heter ju Claudia Goldin. Varför får just hon ekonomipriset?
Ja, kort sammanfattat så kan man säga att hon har fått priset för två grejer. Och det ena är nummer ett att hon har gjort ett enormt detektivarbete med att samla in och korrigera data på kvinnors arbetskraftsdeltagande och yrken långt tillbaka i tiden. Så det här gör att vi har kunnat spåra kvinnans ekonomiska historia i USA framförallt ända från slutet på 1700-talet fram tills nu. Så innan Goldins datagräv så fanns inte kvinnor ofta med i arbetsmarknadsstatistiken och inte heller deras yrken. De registrerades ofta bara som wife, det vill säga som fru. Det var deras yrke. Så vi visste inte så mycket om hur kvinnors arbetsmarknadssituation såg ut innan 1900-talet. Så det är en av de stora grejerna som hon har fått och gjort och som hon har fått priset för. Och med det här datat, i och med att man nu kan spåra kvinnans arbetsmarknadssituation ända från slutet på 1700-talet fram till idag, så har hon också bidragit då med helt nya fakta om hur trenderna har sett ut över tid. Och det andra som hon har fått priset för är att utöver att visa de här nya fakta har hon också kunnat förklara varför trenderna ser ut som de gör över tid. Så hon har använt ekonomiska modeller, det vill säga nationalekonomiskt ramverk för att förklara de här trenderna också.
Hon har typ skrivit om historien lite.
Ja, exakt. Så hon är ju både ekonomhistoriker och nationalekonom. Så det här är ett pris som är både till ekonomisk historia och nationalekonomi.
Coolt. Vad tycker du om att just hon fick priset?
Jag blev superglad. Jätteglad. Det är helt klart ett välförtjänt pris. Vi är jättemånga inom empirisk arbetsmarknadsekonomi generellt. Men också speciellt vi som studerar könsskillnader i ekonomiska utfall. Som har väntat på att hon ska få priset ett tag nu. Så vi är jätteglada. Framförallt för att hennes forskning hela tiden har pushat fronten för vad vi vet om en av de största revolutionerna på arbetsmarknaden och samhället i stort. Men också på ett personligt plan, så för att jag har följt hennes forskning under lång tid, även som doktorand och under min forskarkarriär. Så jag är jätteglad.
Så hon är liksom en jätte inom det här fältet?
Ja, hon är absolut en välciterad, välmeriterad forskare och som är på forskningsfronten och hela tiden kommer med nya insikter. Och hon är en standardreferens i många fält inom arbetsmarknadsekonomi, inte bara när det kommer till studerandet av könsskillnader. Mm.
Och vad skulle du säga om hennes forskning och hennes resultat? Vad har det betytt alltså för den akademiska världen? Du är lite inne på att man använder henne väldigt mycket och så, men också för människan.
Ja, för den akademiska världen är det ganska självklart. Hon har varit betydelsefull. Det är en av anledningarna till att hon har fått det här blandats med det här fina priset. Så hon har absolut pushat forskningsfronten på många sätt. Men för människan, ja, som all bra forskning så ger hennes bidrag viktiga kunskapsunderlag för den ekonomiska och den sociala politiken. Så våra resurser i samhället är begränsade, så vi vill ju lägga våra pengar på policyåtgärder som faktiskt har effekt. Och för att vi ska kunna göra det så behöver vi ett bra kunskapsunderlag om vad det är som funkar, vilka orsaker ser vi till olika fenomen och så vidare. Så grundforskning är såklart också väldigt viktigt, men mycket av det vi gör och det som personer som Golin gör är högst policyrelevant och ger viktiga kunskapsunderlag.
Men ska vi nörda ner oss lite då i vad det Golin faktiskt har kommit fram till? Vad skulle du lista fram som de viktigaste forskningsresultaten?
Ja, det är ganska många, men vi skulle kunna vara lite mer generella till en början och prata om vad är en av de stora generella lärdomarna som vi kan dra av hennes samlade forskning. Det är att vi kan inte lita på att ekonomisk tillväxt kommer göra jämställdhetsarbetet åt oss. Utan hon har visat att det finns många olika hinder och barriärer som gör att kvinnor inte alltid kan dra fördel av ekonomisk tillväxt i den takt som man kanske förväntar sig. Så det finns olika institutionella kontexter och normer och sånt i samhället som gör att det finns barriärer. Så vi kan inte lita på att ekonomisk tillväxt bara kommer göra jobbet åt oss. Och sen kan vi också lära oss att det beror på var i moderniseringskurvan ett land befinner sig som olika typer av policyåtgärder kan ha effekt.
Mm. Och jag har ju fått se då en bild när det liksom kom ut då att hon skulle få priset, så har det illustrerats i media. Det kanske är någon som känner igen den här bilden på en U-kurva som då visar, vad visar den här U-kurvan egentligen?
Ja, de här bilderna och illustrationerna är väldigt bra. Jag tycker generellt att KBAs beskrivning av det här priset i de här 3-4 olika illustrationerna är väldigt väl, sammanfattar väldigt väl hennes gärning. Men den här U-formen som du pratar om, den handlar om utvecklingen av kvinnors arbetskraftsdeltagande över tid, och den är U-formad. Och innan Golins forskning som visade den här U-formen, så hade man i USA och i andra länder bara data på kvinnors arbetskraftsdeltagande från 1900-talet och framåt. Och tittade man då på den tidsserien från 1900 framåt, så går kvinnligt arbetskraftsdeltagande spikrakt uppåt i takt med ekonomisk tillväxt. Men det Golin gjorde i hennes datagräv och grävde i arkiv och korrigerade de existerande datamängderna längre tillbaka i tiden, från slutet på 1700-talet och framåt, så såg hon att kvinnors arbetskraftsdeltagande faktiskt minskade från slutet av 1700-talet till början på 1900-talet. Så om vi tittar på den här hela långa tidsserien från slutet av 1700-talet fram till idag, så är det en utformad det kvinnliga arbetskraftsdeltagandet.
Och den här bilden måste jag såklart lägga upp på min Instagram så man kan kika på den. För den är ju väldigt illustrativ. För då ser man ju då att det var en stor andel kvinnor som arbetade liksom i slutet av 1700-talet och under 1800-talet då, när liksom den industriella revolutionen kom så började den gå ner helt enkelt för att sen öka under 1900-talet.
Exakt. Så det som förklarar den här U-formen är att under slutet av, innan industrialiseringen när USA var framförallt ett jordbrukssamhälle så arbetade kvinnor ofta på familjens gård, i familjens jordbruk. Och för att det gick att kombinera i ganska stor utsträckning med att ha barn hemma och ha familj. Och det här familjeansvaret, men i takt med industrialiseringen, när jobben flyttar ut till fabrikerna så blir det svårare och svårare för kvinnor med barn att kombinera förvärvsarbete med familj. Så då minskade arbetskraftsdeltagandet. För att sedan öka igen från början på 1900-talet i takt med att servicesektorn växte.
Ja, det är häftigt. Och det finns ju också en annan bild som har pumpats ut som illustrerar hur löneskillnaderna utvecklas. Vad kallar man den bilden, något snyggt?
Nej, det finns inte lika snyggt sammanfattande ord på den, utan den är också lite knepig. Men där har hon också visat väldigt intressant att könslönegapet inte har gått neråt hela tiden över de senaste 200 åren. Så hon visar att först minskade lönegapet i USA under industrialiseringen och ökningen i servicesektorn. Men efter det, från och med ungefär 1930 till 1980 ungefär, stod lönegapet still trots att kvinnors arbetskraftsdeltagande ökade under samma period. Och det som är intressant här är att en del av det här har att göra med att man under industrialiseringen, där folk arbetade i fabriker, så fick man betalt ut efter sin produktivitet. Det vill säga efter antal enheter som du faktiskt producerade. Så det blir ganska svårt, eftersom kvinnor och män var lika produktiva, så är det svårt att få olika lön. Men i takt med att servicesektorn växte och så övergav man den här lönemodellen till förmån för månadslöner. Vilket ökar utrymmet för arbetsgivare att diskriminera i princip. Så det som arbetsgivare tenderade att istället premiera anställda som hade korta och få karriäravbrott. Så det här gjorde att det stod då still. Lönegapet utvecklades inte. Och sen från och med ungefär 1980 så har vi sett att könslönegapet har minskat. Och det här förklaras framförallt av att kvinnor då i mycket större utsträckning än tidigare började utbilda sig på universitet och högskolor. Mm.
Och p-pillret har hon ju också tittat på och effekten där.
Berätta. Ja, det är jätteintressant forskning. Så det hon har gjort i en uppsats tillsammans med hennes medförfattare Larry Katz är att hon har tittat på betydelsen av p-piller för kvinnors arbetskraftsdeltagande och arbetsmarknadsutfall generellt. Så det de gjorde var att de utnyttjade liksom att olika delstater i USA introducerade p-piller till olika tidpunkter, så då kan man titta före och efter i olika delstater. Och hon visade då kausalt, det vill säga att det finns ett orsakssamband mellan att ha tillgång till p-piller och kvinnors ekonomiska situation. Och det här beror ju på att p-piller gör att du kan planera din fertilitet. Du kan planera när du ska skaffa barn. Vilket gör att du har mycket. Du kan faktiskt investera i något så dyrt och kostsamt som en längre utbildning. För du vet när det passar dig bra att liksom ta ett avbrott i karriären.
Mm. Ja, gud, det är ju en otrolig valfrihet att kunna välja faktiskt
ja,
när man vill ha barn.
Ja, det är verkligen sådana saker som vi tar för givet idag. Men som har haft otroligt stor betydelse. Mm.
Hur används Goldins forskning idag då? Och kan den hjälpa oss även i framtiden?
Ja, men lite som jag var inne på tidigare så har hennes forskning gett oss kunskaper om vilka faktorer som är viktiga för kvinnors möjlighet på arbetsmarknaden. Att kvinnors möjligheter har varit och fortsätter att vara begränsade av kvinnors större ansvar för barn och hushåll. Det är liksom kärnan. Så det är ju väldigt viktigt för policy, för politiker att ta till sig att om det är någonting som man har på agendan att minska de existerande könsskillnaderna, så behöver man titta där. Så det är absolut policyrelevant.
Men vad forskar du själv om?
Ja, jag har forskat ganska mycket på effekterna av olika reformer i föräldraförsäkringen. Som generella utbyggnader av generositeten i föräldraförsäkringen, men också införandet av de här så kallade pappamånaderna och hur de har påverkat kvinnors och mäns arbetsmarknadsutfall, men också hur de påverkar företagskostnader. Så i en studie till exempel så tittade på effekten av en utbyggnad av föräldraförsäkringssystemet i Sverige under slutet av 80-talet och hur det påverkade företagens kostnader.
Och vad var din finding med föräldraförsäkringsforskningen? Är det bättre för folk och företagen med en mer jämställd föräldraförsäkring?
Ja, den korta frågan som en forskare alltid ger är: det beror på. Men det vi hittade var att när man förlängde föräldraförsäkringen så ökade föräldrapenningen, så ökade företagens kostnader, och de ökar för att de måste lägga tid och resurser på att hitta ersättningspersonal, vikarier, men också på grund av att de här vikarierna kanske inte är lika produktiva som de här anställda personerna som går på nu en längre ledighet. Och det här är ett viktigt resultat, för att om det är så att det kostar företag pengar att rekrytera ersättningspersonal och det bara är kvinnor som tar ut ett längre föräldraledighet, så ökar det här utrymmet för vad vi brukar kalla för statistisk diskriminering mot kvinnor. Det vill säga, om du står i valet mellan två liknande kandidater, den ena är kvinna och den andra en man, och du har en förväntning om att kvinnan kommer vara ledig längre och därmed vara förknippade med högre kostnader, så kanske du kommer tendera att premiera den manliga kandidaten. Så länge kvinnor och män, eller det finns en förväntning om att i genomsnitt kvinnor och män tar ut olika mycket föräldraledighet, så kan en ökning av generositeten faktiskt motverka jämställdhetsarbetet.
Ja. Ja, och det här är ju verkligen en så här hett debatterad fråga också, just om föräldraförsäkringen och öronvika månader åt den ena och den andra. Så här ser man ju verkligen hur forskningen kan vara med i samhällsutvecklingen.
Verkligen, verkligen. Och de här pappamånaderna syftar ju till att öka jämställdheten i hemmet och därmed också jämställdheten på arbetslivet. Men det finns ett starkt motstånd också från vissa håll mot öronmärkning.
Mm. Men om man tänker på Claudia Goldins forskning då, finns det, den är ju baserad på amerikansk historisk data och så, finns det något liknande för Sverige, eller kan man veta hur situationen ser ut här rörande det?
Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Det hon har gjort, hon har ju fokuserat på amerikanska data och på den amerikanska kontexten. Så det, man kan väl kalla det för ett case, men de insikter som hennes forskning har visat är generaliserbara, har visat sig vara generaliserbara. Den här U-formen till exempel som vi pratade om tidigare har replikerat i andra länder och många andra forskningsresultat också från hennes amerikanska kontext ser vi också i andra länder, bland annat i Sverige. Mm. Så det är generella kunskaper som har genererats av hennes forskning.
Mm. Och du har gjort någonting lite liknande?
Ja, flera olika saker. Men hennes lite senare forskning handlar om hur jobb är organiserade och hur det påverkar kvinnors arbetsmarknadsutfall. Så det jag har gjort är att jag har studerat hur kvinnor och män i Sverige gör olika typer av val av jobb i samband med att de blir föräldrar, vilket bygger då på Claudia Goldins senare forskning. Och det vi hittar är att kvinnor tenderar att byta till mer flexibla jobb efter att de blir föräldrar första gången.
Gud, igenkänningen där är jättestor.
Ja, men precis. Man vill ha kanske ett jobb som är kortare pendlingstid, som har högre flexibilitet när det kommer till hur man förlägger arbetstiden, vart man jobbar, att man kan jobba hemifrån eller inte. Och de här jobbbytena som vi ser, det är inte så att kvinnor byter jobb mer än vad män gör i samband med att de blir föräldrar, men de byter till andra jobb än vad män gör i samband med att de blir föräldrar. Och de här andra jobbbytena som kvinnor gör, de leder ofta till att man byter till jobb kanske med en lägre lönenivå eller med en lägre löneutvecklingstakt. Eller där utrymmet för att göra en karriär är mycket mindre eftersom att de är jobb som är mer substituerbara.
Mm. Gud alltså. Men det här med föräldraskapet verkar ju då ha en väldigt stor påverkan i arbetslivet och då i förlängningen för ens ekonomi. Mm. Alltså vad behöver göras, alltså, om man vill skapa ett mer ekonomiskt jämställt samhälle? Vad ska till?
Ja, det beror ju på vart man befinner sig, som sagt, i den här moderniseringskurvan och samhällsutvecklingsprocessen. Men om vi fokuserar på höginkomstländer som Sverige idag, så är det ju en sak som i princip förklarar den allra största delen av inkomstskillnaden mellan kvinnor och män. Och det är ju de här föräldraskapseffekten och hur den ser så olika ut för kvinnor och män. Så det vi ser är att liksom när kvinnor och män går in på arbetsmarknaden så tenderar de att ha väldigt lika löner. Det finns inte så stora skillnader, men de här löneskillnaderna växer över livscykeln och framförallt i samband med första barnet. Så det är ju någonting med föräldraskapet som inte är enkelt att kombinera med förvärvsarbete, och det är framförallt kvinnor som tar den kostnaden, om man kallar den för det.
Mm.
Så när personer blir föräldrar för första gången, så ser vi att för männen så händer ingenting i princip i deras inkomster. Det är en liten dipp, de tar lite föräldraledighet. Men de studsar ganska snabbt tillbaka liksom, på den banan som de var på innan. Medan för kvinnor ser vi ett stort tapp i inkomster. Och det är för att de tar längre föräldraledighet. Men det är inte bara det, för även 15 år senare så är liksom det här, så har de inte kommit ikapp sin inkomstnivå som de hade innan första barnet.
Mm. Men då kan man ju ganska lätt tänka sig att för den enskilda kvinnan så skulle man ju verkligen tjäna på att jämna ut liksom könsskillnaderna och skapa mer jämställdhet. Men har vi något mer att tjäna på ökad jämställdhet här? Eller finns det något negativt med mer ekonomisk jämställdhet?
Ja, men det är verkligen en jätte bra fråga och superviktig fråga. Så vi har två stora saker på samhällsnivå att tjäna på att jämna ut skillnaderna mellan könen när det kommer till ekonomin eller ekonomiska jämställdheten. Och det första är ju ur ett rättviseperspektiv. Man skulle kunna argumentera för att det inte är rättvist att det viktiga arbetet i hemmet som kvinnor utför, det vill säga vårdar barn och investerar tid och kraft i nästa generations humankapital, att inte det belönas eller ersätts på samma sätt som marknadsarbete. Så även om vi ekonomer inte ofta studerar rättvisa, för det är svårt att mäta, så det är ändå någonting som vi på samhällsnivå har någonting att tjäna på, för vi tenderar att värdera rättvisa på samhällsnivå. Men det andra som vi har att tjäna på att skapa ett jämställt samhälle är ur ett effektivitetsperspektiv, vilket är vårt fokus som nationalekonomer, det går att mäta. För det är så att om det finns väldigt starka normer kring vad som till exempel är kvinnliga eller manliga yrken, eller kring vem som ska ta hand om barnet, och de här normerna är väldigt snäva, så kan det leda till att individer inte är allokerade till de jobb eller sysslor som är bäst anpassade till deras individuella talanger. Och om det är så att de här individuella talangerna ligger utanför det som anses som norm för kvinna och man. Och därför får vi en ineffektiv talang- eller resursallokering. Och det här leder till produktivitetsförluster. Så vi har alltså produktivitetsvinster att hämta hem på att se till så att de här normerna inte är så begränsande.
Mm. Finns det något negativt då med mer ekonomisk jämställdhet?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Nej, jag kan inte komma på något som är negativt. Sen är det såklart att när man inför ekonomisk och social politik som syftar till att förändra normer, så kan det finnas på kort sikt ett motstånd i befolkningen, och folk tycker att man kanske lägger sig i deras val som familj och så vidare. Men så det kan finnas motsättningar mellan kort- och långsiktiga effekter av det här jämställdhetsarbetet, självklart. Men att verka för ökad ekonomisk jämställdhet generellt på samhällsnivå har bara vinster.
Mm. Och vad är din liksom dom, eller vad man ska säga, över Sverige? Hur ser det ut med vår jämställdhet på arbetsmarknaden och i ekonomin?
Den är både bra och dålig. Vi kan börja med att titta bara på, om vi tittar på 2019, könslandegapet, om man bara tittar på det ojusterade könslandegapet, så låg den på ungefär 9,9%. Men om man kontrollerar för, det vill säga ta hänsyn till att kvinnor och män skiljer sig i termer av yrkesval, utbildningsval, ålder och så vidare, så minskar den här könslandegapet till ungefär 4% 2019. Så den är inte jättestor, och en stor del förklaras av könssegregeringen. Men bara för att man kan förklara det statistiskt med att kvinnor och män har olika yrken, så betyder det inte att det nödvändigtvis är ett problem. Kvinnor tenderar att vara koncentrerade till yrken med lägre lönenivåer, serviceyrken och så vidare. Och det finns ju en anledning till det, förmodligen för att de här jobben kanske är mer flexibla, enklare att kombinera med familj, eller på grund av normer. Så jag vet, ibland så hör man liksom att ja, men det finns ingen könsskillnad, allting handlar om val som folk gör, preferenser. Men normer och familjeansvar är begränsningar. Så där finns det mer arbete att göra, tror jag.
Mm. Gud, det är så spännande forskningsområde, för att det berör en ju verkligen på ens egen vardagsnivå.
Verkligen, verkligen. Det är också en av anledningarna till att jag tycker att det är spännande, för det är, alltså, samhällsvetenskaplig forskning generellt, det går att bedriva ganska mycket introspektion. Det är många som kan ta till sig det och fundera på hur de här fenomenen har påverkat deras egna val och beslut i livet. Och då kan det också röra upp ganska mycket känslor bland folk när man diskuterar de här sakerna, och folk har väldigt starka åsikter. Så det är spännande och också klurigt.
Ja, verkligen. Ja, det kan bli väldigt starka känslor kring de här frågorna. Men tack så jättemycket för att du var med här i podden och delade mer av din kunskap, och säkert väckte lite tankar hos folk, i alla fall hos mig.
Ja, men det var jättekul att få vara med. Tack så mycket.
Följ mig gärna på Instagram, Smarta Cash Podcast. Nu har jag lovat att lägga upp bild på den här Claudia Goldins forskning, så det ska jag göra. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.